Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
31 januari 2020. Kära dagbok, är i Oslo på Nordic Fertility Innovation och det är ju på alla sätt väldigt spännande. Jag har själv hållit ett föredrag om att vara mamma via dubbeldonation och så var det en annan engelsk forskare som höll ett långt föredrag om hur barn till självstående mödrar mår. Och det var ju väldigt glädjande att de nästan allihop mår jättebra. Hej och välkomna avsnitt 103 av podden Jag vill ha barn. Och jag sitter i den här tillfälliga studion idag igen med Jonas.
Hej Silla.
Välkommen.
Tack snälla.
Du, hur har du det i coronatiderna?
Det är vad det är, skulle jag säga. Försöker göra det bästa av situationen.
Man får jobba mycket med acceptans.
Ja, så är det.
Jag själv fick acceptera att igår var det ju 1 april. Och då podden Jag vill ha barn och Facebookgruppen Mamma på egen hand inledde ett initiativ på 1 april förra året för att fira, då var det 3 år sedan det blev lagligt att försöka bli mamma på egen hand i Sverige. Så igår var det alltså 4 år sedan. Och vi startade det här initiativet förra året och tänkte att det skulle bli en årlig verksamhet. Vi har firat det lite nu också, men vi kände att det var svårt att göra på samma sätt som vi gjorde förra året. För det vi gjorde förra året var att vi skickade en uppmaning till alla självstående mammor och försökare att höra av sig till sina lokala tidningar och radiostationer och erbjuda intervjuer om hur det är att vara självstående för att öka upp kunskapen om att familjeformen självstående ju finns på alla sätt och vis och vi blir fler. Och vi tänkte ju då förra året att det kanske skulle leda till 1 eller 2 eller 3 eller om vi hade tur 5 intervjuer. Det blev ju hur många artiklar som helst och flera tv-framträdanden och massa kul.
Härligt.
Och vi fick verkligen uppmärksamhet för vår familjeform. Så att, jag har ju jättemycket sett fram emot att få fira det här i år igen. Men det kändes konstigt.
Just det.
Så att det där storslagna firandet får vi upprepa nästa år.
Ja. Har ni någonting också, eller har vi någonting att se
fram emot? Exakt. Exakt.
Ja, nej, men det handlar ju om att göra vad man kan i situationen.
En sak som du och jag har pratat om, som vi inte har pratat om i podden, apropå det, som jag tänkte vi skulle prata om i podden, det är ju att det här läget som är nu är ju ett tillfälle att ändra sina vanor, om man vill. För det här är något som du har tidigare i våras läste eller hade berättat.
Ja, nej, men jag går ju på termin 4 nu och det är ju en otroligt, ja, den är ganska praktisk hela den
på psykologprogrammet ska vi lägga till för nytillkomna lyssnare.
Just det, på psykologprogrammet. Så jag har läst både hälsopsykologi och klinisk psykologi. Och det är väldigt många praktiska delar, vilket är superspännande. Det känns som att varje gång jag pratar med dig om det här så känns det som att nu är det som absolut roligast.
Jag blir också lika avundsjuk varje gång.
Men det blir bara bättre och bättre kan jag säga. Men i alla fall, en modul som vi har nu på våren, det är just, handlar om beteendeförändring. Där vi själva får genomföra en beteendeförändring i vår vardag.
Ni får liksom bestämma valfri grej.
Ja, valfri grej.
Antingen och sen, något man ska ta bort eller något man ska lägga till. Eller?
Exakt. Och sen ska vi ju koppla det till teorier och alla de verktyg som finns i det här beteendeförändringsarbetet.
Får man fråga vad du bestämde dig för?
Ja, det får man.
Ja.
Jag bestämde mig för att jag skulle börja käka frulle. Jag ska börja käka frukost.
Ja, då gör du inte det.
Nej, jag hatar frukost. Eller jag har hatat frukost. Jag har bara sorterat bort det. Jag har nedprioriterat detta faktum.
När började du då med det här?
Det började med för... Alltså min beteendeförändring är 4 veckor.
Mm.
Så jag började på en gång.
Varför just 4 veckor? Får man välja det själv?
Ja,
eller?
Det får man välja själv. Jag valde det därför att det var inom...
Kändes rimligt.
Det kändes rimligt och det var inom loppet av kursen. Och jag tänkte att om jag lyckas göra det här i 4 veckor, då har jag i alla fall en bra början till att kunna fortsätta. Det är ju ingenting som säger att inte man ska fortsätta efter 4 veckor.
Nej.
Vilket jag kommer att göra.
Förhoppningsvis är det ju införlivat så att det blir autonomt efter 4 veckor.
Exakt.
Är ju tanken.
Och det är det, ja, det är det man vill. Man vill att det ska bli ett automatiskt beteende. Nej, men alltså, i vuxen ålder så har jag inte käkat frukost. Jag har bara nedprioriterat det genom livet. Jag har fokuserat på att, du vet, sova längre. Sen har jag haft lyxen av att ha haft olika jobb där det har funnits frukost på jobbet. Och då har jag liksom tagit med någonting vid 10:30. Nu är det
klassisk tv-produktionsliv.
Ja.
Äta frukost på jobbet. Ja.
Fast det där lyxigt har jag inte nu.
Nej.
Nu är det liksom en saggig macka i kantinen på institutet som kostar 65 kronor.
Och just nu är det inte ens det. Nu måste du göra hemma själv.
Exakt, nu gör jag det hemma själv. Men,
men den här beteendeförändringen gjorde du innan coronan slog till?
Ja, exakt. Ja. Jag började innan coronan. Och tänker att det här är ett ypperligt tillfälle att fortsätta.
Vad har du ätit för frukost då?
Nej, min frukost är att jag äter havregrynsgröt med olika lyxiga toppings.
Åh, det har du jobbat
Och min favorit är jordnötssmör med någon god sylt. Och sen skummad havremjölk.
Det låter ändå lyxigt.
Ja.
Men om man från början... Du har genomfört det här redan i alla 4 veckor.
Ja, det har jag gjort.
Och äter du frukost nu?
Men jag gör ju det.
Ja, det är fantastiskt.
Det är helt otroligt.
Jag tänker annars att om man inte är van att äta frukost och inte har hunger på morgonen, då är ju gröt otroligt svårt.
Ja. Fast jag har ju insett också att det handlar inte bara om frukosten. Jag är ju dessutom snusare.
Mm.
Och min normala rutin,
det påverkar ju mycket.
Det påverkar väldigt mycket. Så jag märker ju att min tidigare rutin, det var ju liksom en kaffe och en snus. Men nu har jag i alla fall skjutit upp dagens första snus till efter frukost.
Finns det någon ambition om att det ska slutas snusa här eller?
Ja, det är mitt nästa steg.
Nästa beteendeförändring.
Inte än.
Inte än.
Det får bli efter corona.
Ja, jag tänker också att man ska vara lite försiktig också med att man inte håller på att göra massa förändringar samtidigt och ta en i taget och sådär.
Verkligen.
Jag håller också på nu med att förändra mina sömnvanor. Alltså jag behöver sova mer. Och det trodde jag att jag bara kunde bestämma mig för. Men det är väldigt svårt för mig alltså.
Ja.
Men jag jobbar på det. Och sen har jag faktiskt också håller på med en förändrad kost. Har jag tagit coronaläget, eftersom man är hemma så mycket, så är det lättare tycker jag.
Just det.
Att när man lagar mat själv och så.
Ja, det är lättare att ha koll på saker och ting. Jag har ju liksom 100% koll på mitt kylskåp helt plötsligt.
Ja, verkligen.
Det hade jag inte.
Och det är också fullt. Det har jag aldrig varit hemma hos mig för.
Exakt. Frysen med.
Ja, exakt. Nej, men jag tar det tillfället i akt att jag går åt 5 veckors program i antiinflammatorisk kost.
Ja, spännande.
Och har väl klarat av, nu ska vi se, nästan 2 veckor nu.
Ja.
Med några misslyckanden såklart.
Ja, och då handlar det mycket om att lära sig vad man ska äta.
Ja, det är inte så strikt program, utan det är ganska fritt, men att man liksom ska ändra sina vanor. Alltså att få in det mer naturligt i ens, alltså göra en livsförändring, inte bara gå ner i vikt eller så.
Mm.
Så det handlar mycket om att äta mycket kål och att äta mycket fisk.
Just det.
Och sådana typer av fetter som finns i avokado, olivolja och mandlar. Och
just det.
Så.
En sak som jag tyckte var intressant med teorierna bakom det här med balansanalysen tyckte jag var så fascinerande. Just att man skriver listor eller man helt enkelt tänker innan man påbörjar. Vad skulle vara bra med den här förändringen.
Mm.
Och vad skulle vara, och även tänka vad skulle vara bra om jag inte gör förändringen. Så man helt enkelt får en förklaring till varför man har betett sig som man har gjort tidigare.
Just det.
För det är ju inte så att det bara är en massa negativa saker. Nej. Som gör att du har ett beteende.
Det är så viktigt att komma ihåg att alla saker man gör man av någon anledning.
Ja.
Och om det är ett medarvt mönster, det vill säga att man gjorde det från början för att skydda sig och sen har det blivit någonting som får dåliga konsekvenser, så ska man ju ändå hedra att det fanns där från början.
Ja, och tricket är ju att se att, ja, men att göra förändringen överväger de positiva sakerna.
Okej,
jag försöker göra det. Bara det att mentalt för sig själv spalta upp det här gör ju att man kan vidmakthålla det här förändrade beteendet.
Berätta
också
supertydligt hur det gick till. Ni skulle alltså skriva varför det var...
Ja, alltså man gör egentligen en fyrruta där man skriver allt positivt över att behålla det beteende man har.
Mm.
Och sen gör man en lista med allt negativt att behålla det beteendet man har.
Mm.
Sen gör man en ruta till där man skriver allt det positiva med att göra en förändring.
Mm.
Att få ett nytt beteende.
Mm.
Och allt det negativa med det.
Mm.
Ofta speglar ju sig de då diagonalt. Liksom.
Just det.
Men det tydliggör hela bilden.
Ja.
På ett väldigt bra sätt.
Bra.
Mm.
Du... Idag hade vi tänkt att vi skulle ha svara på lyssnarnas frågor. Det finns massa frågor som ligger kvar som vi aldrig hinner med.
Mm.
Som jag tänkte att vi skulle svara på idag. Vi får väl se hur många vi hinner med idag. Men innan det så tycker jag att vi bara gemensamt sänder en stor omtanke och empatistund till alla er som är påverkade av den här pandemin på något sätt i era processer.
Mm.
Så jävla orättvist.
Ja.
Vi är med er och vi finns för er och hör av er om vi kan hjälpa er på något sätt eller vad ni behöver från oss. Eller. Det finns ju stor sannolikhet att den här podden kommer att vara Jonas och jag varje vecka framöver. Inte mig emot.
Inte mig emot heller. Så.
Och vi hoppas att ni lyssnare också kan dra nytta av det. Så bara hör av er med vad som helst helt enkelt. Ska vi köra lite frågor då?
Ja, vi gör det.
Jag tänkte att vi ska få höra på ett mejl.
Hej, min barnlängtan är så himla stor. Och eftersom jag varken har eller vill ha en kille i mitt liv, inte just nu i alla fall, så funderar jag på att göra en insemination med donerad sperma. Mitt mål har alltid varit att bilda en familj, men jag har då alltid tänkt som normen mamma, pappa, barn. Med en barnlängtan större än något annat, åldern som börjar skrika och att jag lever utan kille gör att jag inte kan ta ett beslut. Hur vet jag om det är en ren barnlängtan eller om det är familjelängtan jag känner? Jag är så rädd för att jag ska känna en saknad och ett misslyckande med att inte få dela lyckan och upplevelsen med barn tillsammans med någon som man älskar och vill leva med. Jag känner dessutom ett stort misslyckande framför andra om jag väljer att skaffa barn utan en partner. Att jag på grund av mina misslyckade relationer blir tvungen att skaffa barn själv.
Mm. Ja, det var liksom lite flera frågor i en här.
Ja, det tangerar väldigt många ämnen kan jag tycka.
Ska vi bryta ner det? Var ska vi börja? Om vi tänker på det här med att skilja på barnlängtan och relationslängtan.
Ja.
Och då kan vi också få med det här med normen.
Mm.
För att jag tror att enda sättet att ta reda på de här sakerna är att separera dem.
Mm.
Såklart är vi de flesta av oss uppväxta med att vi ska ha barn i en normativ familj.
Mm.
Mamma, pappa, barn.
Mm.
Och då är det väl också det man längtar efter. Och försöker på något sätt träffa någon som ska passa in i det där. Liksom.
Mm.
Jag tycker också det är svårt med den där barnlängtan. Många vet ju sedan långt innan att de vill ha barn. Så var det inte för mig.
Mm.
Jag tyckte det var svårt att liksom så här, veta bombsäkert, jag vill ha barn.
Mm.
Jag tror man måste pröva olika tankar. för att liksom själv sätta sig i situationer, hur blir val A och hur blir val B. Mm. För mig var det att någon till slut sa till mig så här: kan du tänka dig att fylla 50 utan en kille?
Mm.
Alltså tänk dig in i ditt, hur du firar din 50-årsdag.
Mm.
Kan du tänka dig att göra det utan att ha en partner liksom? Och då kände jag väldigt tydligt så här, ja, jag kan ju skaffa en dagen efter. Kan du tänka dig att fira 50 utan barn?
Mm.
Och bara känna så här, nej, det kan jag absolut inte. Och då blev det för mig tydligt att det visst går att skilja på de där två.
Att ta framtidsperspektivet. Ja. Ja, det är jättebra.
Men det var ju såklart inte min den första tankeställaren, utan här var ju efter en lång process liksom. Ja. Men det var det som blev knäckfrågan för mig. Jag tänker att den här personen måste också tänka så liksom. Okej, hur blir det om jag väntar? Och försöker vara i en relation med risk att det inte blir några barn. Och hur blir det om jag bestämmer mig för att bli självstående mamma? Hur kommer det vara för mig att stå upp för det liksom? Alltså det som jag alltid brukar säga, sitt inte hemma och tänk, utan börja rejält gå åt båda hållen. Jag tänker också att man ska komma ihåg att kärnfamiljsnormen är inte för alla.
Nej, och det där är så viktigt. Alltså det är tufft att ställa sig utanför normen.
Ja.
Det är det.
Ja.
Och börja den processen. Det är det man måste göra. Jag kan ju tänka att jag förstår att det är väldigt, väldigt svårt att lura ut vad som är en relationslängtan och vad som är en barnlängtan. Eftersom de är så otroligt förknippade med varandra.
Ja.
Kanske är lättare för om du från början är icke-normativ, om du är gay till exempel, för då har du inte den bilden att ja, men det är så här det ska vara. Och då har du viss träning på att du är utanför normen.
Sant.
Men jag tänker att en partner och en relation, det kan du få hela livet.
Ja.
Alltså, det kan du få när du är 30, 40, 50, 60, 70, 80 till och med. Bar, då finns det ett fönster. Och det fönstret är väldigt tydligt. Så den måste man separera ut från det.
Ja.
Och om det innebär att du sätter dig utanför normen, ja, men då är det så. Och då handlar det om att acceptera det.
Ja.
Och lära sig att acceptera det.
Jag tänker också att man skulle, för mig, det här hade jag ju ingen aning om innan. Det här är en efterklokhet. Men att jag hade ju på grund av mina anknytningsmönster och hur jag är uppvuxen svårt att vara i en livsbejakande och tillitsfull relation. Och jag behövde bli gravid och bli mamma för att till fullo förstå det. Så för mig har det liksom, att bli gravid skapade förutsättningar för mig att kunna leva i en bra och trygg relation. Det hade jag ju ingen aning om innan. Och det kanske inte funkar så för alla. Men eftersom hon skrev här så tydligt att det ska bli på grund av mina misslyckade relationer. Då kanske dina misslyckade relationer är ett tecken på att du behöver någonting annat. Jag tänker också det här med att kärnfamiljen är normen. Det är så rotat hos oss, men det är också ett nytt påfund om vi ska tänka evolutionärt, hur, var vi kommer ifrån. Vi är flockdjur. It takes a village to raise a kid. Liksom, det här mamma, pappa, barn-grejen är ju någonting som har bildats för att samhället ska funka och för att vi ska kunna ha regler liksom, och lagar och sånt som passar bra till hur vi bor liksom. Men egentligen skulle man ju bo hela släkten i ett stort, inte vet jag. Alltså om man tänker till hur vi psykologiskt är byggda från början.
Ja.
Så att kärnfamilj kanske inte är för dig liksom.
Jag tror att det handlar om att börja tänka i, ja, tänka i olika banor. Jag kan bara referera till hur vi benämner liksom, vår familj. Alla pratar om släktträd och den hör ihop med den och den är släkt med den på det här viset. Vi säger ju att vi har en släktbuske. Den bara förgrenar åt alla håll och kanter. Ingen vet liksom, hur folk hänger ihop, men vi är en familj. Alltså, familj är ju ett vitt begrepp. Du bestämmer ju själv vad familj är.
Ja.
Och det är jätteviktigt att komma ihåg.
Ja.
Och ta till sig och på något vis ja, våga acceptera.
Verkligen. Har vi svarat på en del av hennes fråga här nu? Det var ju så här, hur vet jag om det är en ren barnlängtan eller om det är en familjelängtan jag känner? Mm. Ja, det kan ju bara du ta reda på själv.
Mm.
Alltså, kan du tänka dig ett liv utan relation men med barn?
Mm.
Eller är det viktigare i ett liv i en relation utan barn?
Just det.
Och börja gå åt båda hållen.
Mm.
Sätt dig i situationer som leder dig åt båda hållen för att få hjälp att känna vad som känns rätt och vad som känns fel.
Börja utforska.
Exakt. Bra uttryck, Jonas. Börja utforska.
Mm.
Sen sa hon ju att hon är så rädd för att känna saknad och ett misslyckande att inte få dela det. Så är det ju.
Mm.
Om man har tänkt sig att plan A var en kärnfamilj och sen fatta beslutet att göra det själv, så innefattar det en sorgeprocess och en acceptans att det inte blev som jag tänkte mig.
Mm.
Och det behöver ju sörjas och jobbas med. Och det tycker jag och du med att man ska ta hjälp med.
Ja.
Det säger vi ju alltid.
Ja.
Att liksom tänka att det inte är så är ju, alltså stoppa under mattan eller vad man säger. Mm. Det är ju, kommer ju bara komma tillbaka förr eller senare.
Mm. Jag tänker på det här med rädslan. Att man är rädd för saker.
Mm.
Du är rädd för vad som ska hända. Och det är helt... Det är helt naturligt att vara rädd för saker. Osäkerhet är ju det värsta som finns. Och det får oss att reagera och välja andra strategier till hur vi beter oss. Men att utmana rädslan, det tror jag är centralt i det där. Varför är jag rädd för det här?
Mm.
Och finns det något sätt jag skulle kunna tänka på det eller bete mig annorlunda som gör att jag kommer över den rädslan?
Vad är det för behov jag har som inte är tillgodosett som gör att jag blir rädd? Kan jag tillgodose det behovet på något annat sätt?
Exakt.
Det är väldigt bra att vara i sina behov. Då blir man också bättre på att kommunicera med sin omgivning om vad man behöver och så. Och jag tänker också att hennes sista grej här, att hon känner att ett stort misslyckande framför andra. Om hon själv har accepterat att hon ska göra det själv, så kommer hon inte bry sig om det.
Nej.
Så det hänger ihop med hennes acceptansprocess. Att så länge hon är osäker så funderar hon på vad andra tycker.
Exakt.
När hon själv har landat i att det är det hon ska göra så kommer hon inte bry sig om vad andra tycker. Är jag helt övertygad om.
Ja, det är jag också helt övertygad om. Det kommer vara en process, men hon måste börja ta första steget i den processen.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag tänker också det där med att för vi har fått flera liknande frågor om liksom, när ska jag veta, när vet jag att jag ska ta beslutet att göra det själv, liksom. Att jag ska gå den vägen. Och jag tänker att det måste man ju utforska liksom längre, ur ett längre framtidsperspektiv. Alltså, hur kommer det vara för mig att vara självstående mamma? Vad finns det för oros grejer med det, liksom. Hur är det för ett barn att växa upp utan pappa? Vad spelar det för roll? Så jag vill bara dela med mig apropå min dagbok där i början. För jag var ju på det här Nordic Fertility Innovation för några veckor sedan, eller ganska många veckor sedan, i Oslo. Och då var det massa forskare där som redovisade, framförallt var det då en brittisk forskare från ett stort team som bara jobbar med såna här typer av frågor. Och då hade de har gjort flera rapporter. Jag kan försöka dela det på Instagram om hur det är för barn som växer upp med ensamstående mödrar.
Mm.
Eller single mothers och single mothers by choice, som det så fånigt heter på engelska, tycker jag.
Mm.
Eftersom jag tycker att det här med frivilligt ensamstående förälder är ett lite konstigt begrepp.
Mm.
Ja, man är ju det i den stunden man till slut fattar det beslutet. Men det kan ju vara så att man hade önskat sig att det skulle vara på ett annat sätt.
Mm.
Och det visar också den här forskningen att det nästan uteslutande är en plan B eller C eller D.
Mm.
Alltså att man inte hade tänkt sig det så från början. Det är det väldigt få som har det som plan A. Liksom.
Det går från ofrivilligt till ja, frivilligt när det väl
precis.
Är
men och där, då, för då den här forskningen hade då, de hade ju pratat om single mothers by choice men kommit fram till att till exempel solo mothers skulle vara ett bättre uttryck.
Mm.
För att det kanske inte är så frivilligt by choice liksom från början. Det var den ena grejen och sen så var ju, de hade gjort massa, de hade liksom följt massa barn under många år och kommit tillbaka och besökt dem och så här. Det var otroligt liksom väl genomförd forskning.
Mm.
Och den visar ju då att barn som växer upp med en förälder mår precis lika bra som alla andra barn som växer upp på ett tryggt och bra sätt och får de behoven som de har tillgodosedda. Det var ingen som helst skillnad. Sen hade de då undersökt barn som växer upp då med föräldrar som har fattat beslutet att de ska vara själva.
Mm.
Alltså tagit hjälp av en donation.
Mm.
Eller barn som hade blivit uppvuxna med en mamma som hade blivit ensamstående på grund av andra anledningar.
Mm.
Alltså att pappan hade försvunnit eller liksom inte ville vara delaktig eller gått bort eller massa olika anledningar.
Mm.
Och då var det otroligt tydliga skillnader på hur de här olika grupperna förhöll sig till att det inte fanns en pappa i deras liv.
Mm.
De som då var uppväxta med de här mammorna som hade valt en spermadonator hade ju otroligt lite frågor och funderingar kring sina pappor.
Mm.
Eftersom de var väl medvetna om att det inte fanns en pappa.
Mm.
Och donatorn såg dem som något liksom inte så viktigt.
Mm.
Medan de här andra barnen som där hade ändå fanns en pappa hade ju väldigt mycket funderingar och frågor.
Mm.
Vad som hade hänt med den pappan och varför den inte var kvar och det liksom beroende på vad det nu var för situation. Mm. Och sen fanns det också en slutsats som var att barn som mår bra och även sen när de blir äldre bryr sig inte heller om sitt genetiska ursprung eller vad man ska säga, till skillnad från de som inte mår bra, som inte har haft det tryggt.
Mm.
De undrar.
Mm.
Vilket ju också är ganska naturligt.
Ja.
Så det jag vill säga med hela den här grejen är ju att det är ett större ansvar. Det är ett ansvar att välja att bli självstående mamma.
Mm.
Alltså man har ett ansvar att själv ha till fullo accepterat det.
Mm.
För, och ha gjort det som ett genomtänkt och välarbetat val.
Mm.
För att också förmedla det till sitt barn.
Mm.
Att det var, att det är någonting positivt, att det är någonting som jag själv ville.
Mm.
För annars om det är att du har blivit lite mer drabbad, vilket man ju skulle kunna säga att det är, att bestämma själv också, så är det det du förmedlar vidare till barnet och då kan det bli problematiskt för barnet.
Mm. En viktig aspekt måste ju också vara att i den här acceptansprocessen så bygger man ju också nätverk runt sig.
Ja.
Och det är ju det som påverkar i slutändan. Hur mycket stöd finns omkring dig och ditt barn.
Ja.
Och det bygger ju trygghet.
Ja.
Ju mer vuxna, desto bättre. Ju mer bra personer, desto bättre.
Mm. Takes a village.
Ja,
takes jag a tänker, village. Om man landar i att man inte är liksom lämpad för att vara självstående förälder, vilket jag är till fullo kan förstå många som landar i, då är ju ditt typ av föräldraskap ett otroligt bra alternativ.
Mm.
Alltså att gå in i ett arrangerat föräldraskap med någon som man respekterar och tycker om och känner att det finns förutsättningar att bilda en icke-normativ familj med.
Mm.
Där man är två och där man då känner den tryggheten i att barnet kommer ha två föräldrar. Eller fler, vilket det ju blir ofta.
Ja.
Så att, jag menar, det är inte som i hennes fall, det finns ju fler alternativ.
Mm.
Det finns ju inte bara mamma, pappa, barn och själv.
Nej,
det finns massa andra. Jag skulle absolut, jag är förvånad över att det inte finns fler arrangerade föräldraskap mellan kvinnor.
Mm.
Alltså, mellan män är det ju svårare, för det är rent fysiskt liksom. Men mellan kvinnor i dagsläget går det ju att, alltså, att gå ihop med en tjejkompis och skaffa barn. Mm. Varför gör inte fler det?
Nej.
Det finns ju liksom alla förutsättningar för att det skulle bli fantastiskt.
Ja, ja, verkligen.
Det är liksom nästan som ett alternativ som ingen ens tänker på.
Nej, jag har aldrig tänkt på det
tidigare. Nej, eller hur? Nej. Alltså att man även i sin egen tankegång är begränsad av att man är uppväxt med normen. Liksom.
Ja, nej, men medföräldraskap var ju där jag landade.
Mm.
Och det finns ju otroligt många fördelar med det.
Ja.
Det finns ju utmaningar också naturligtvis. Mm. Eftersom du har inte barn med din partner. Och du har inte den där att du fattar alla beslut själv och alltihopa. Men fördelarna, de är ju bara... Ja, de överväger till så stor del.
Mm.
Att ha en trygg annan person som medförälder och som du uppfostrar ett barn tillsammans med. Utan att vi har en relation. Det är ett bra alternativ.
Och sen tänker jag igen, det här har vi ju pratat om massa gånger, men hur vi är så fint funtade att det valet vi till slut väljer är ju det som blir bäst för oss.
Ja.
Alltså att man liksom, man bevisar sitt eget val.
Ja.
Du är supernöjd med att vara i ett medföräldraskap. Mm. Det blev jättebra för dig.
Mm.
Jag är supernöjd med att vara själv, fast jag absolut inte ville det.
Mm.
Under så lång tid. Alltså jag motade det. Och jag försökte hitta så otroligt många olika lösningar.
Mm.
Men på något sätt så liksom förstår jag ju nu varför jag landade i. Mm. För mig är det absolut det som var bäst. Liksom.
Men hur långt tog den processen för dig att landa i det?
Så lång tid. Alltså, om jag ska liksom börja från början, nästan 10 år. Och det krävdes också att jag blev förälder för att landa i det helt.
Mm.
Alltså får du bevisat för mig att jag klarar det och allt det där. Jag var ju livrädd alltså. Men jag kan se så många fördelar nu som jag inte ens hade kunnat förstå om någon hade sagt det till mig innan.
Nej,
alltså för hur jag är som person liksom. Och att det har gett mig förutsättningar att vara i en relation.
Ja.
Så för mig har ju det har ju liksom gett att jag separerade på barnlängtan och relationslängtan har ju gett mig både ett barn och en relation. Jag hade troligtvis varit utan båda idag om jag inte hade separerat.
Mm. Jag har ju aldrig behövt att tänka på att separera dem, för jag har ju alltid haft min relation hela vägen igenom.
Ja.
Och barnlängtan har varit någonting som har varit vid sidan om.
Mm.
Men jag förstår verkligen vikten av att kunna separera dem.
Ja. Bara en sak till som jag vill lägga till och vara tydlig med, och det är ju att välja att få barn som självstående mamma ju är att bilda familj.
Mm.
Alltså du och ditt barn blir en familj. Absolut en icke-normativ, men lika mycket familj som någon annan familj. Så när hon skriver i sitt brev så här, är det en ren barnlängtan eller är det en familjelängtan jag känner? Så tycker jag att man ska byta ut det till, är det en barnlängtan eller relationslängtan? Precis som vi pratade om innan.
Mm.
För att få barn är att få familj.
Mm.
Oavsett om du har en partner eller inte.
Väl sagt, Silla.
Tack, Jonas. Ska vi hinna med en fråga till i alla fall i det här avsnittet? Det är så roligt hur jag gör en lång lista av frågor som vi ska hantera, och så hinner vi med en typ. Det kommer ett till mejl här.
Hej, jag är mamma till ett barn på snart 1 år. Tillkommer via äggdonation. Pappan är min man. Jag har alltid haft en längtan om 2 barn, men har vi känt att när vi fick kämpa så länge, ungefär 4 år, att får jag bara 1 så är jag ändå min lycka gjord. Jag känner att jag är så tacksam för mitt barn och att livet är helt annorlunda nu än innan. Men min längtan efter syskon har blivit så stark. Främst för att jag önskar ett syskon till mitt barn. Men även för att jag själv alltid vill ha en stor familj. Nu verkar min man inte särskilt sugen på fler barn, och det är en känslig fråga att ta upp. Hur förhåller man sig till det? Hur släpper man sin egen önskan för att man vill fortsätta leva i den relation man har? Jag är så ledsen över detta, samtidigt som han är den jag vill leva med.
Mm.
Svår fråga.
Ja, det är jättesvårt. Ja, man vill ställa så många följdfrågor.
Ja.
Jag skulle vilja prata med henne.
Ja, det kanske vi ska göra. Vi kanske ska fråga om hon vill komma hit.
Ja. Ja. Hon säger att det är svårt och det är en känslig fråga. Och det känns som att det är ganska vanligt.
Mm.
I alla fall i de här frågorna vi har fått tidigare.
Mm.
Att en vill och den andra vill inte.
Mm.
Man är ju nyfiken att veta hur mycket de har pratat om det.
Mm.
Är det en känsla hon har av att han inte vill? Eller är det på riktigt så att han inte vill?
Ja, bra poäng.
Så det skulle man vilja utforska mer.
Jag tänker också alltid när, precis som du säger, när man att det är känsligt att ta upp, då är ju problemet redan där. För att man kan ju inte komma till lösningar utan att prata om saker och ting. Så det här måste ju upp på bordet. Jag tänker också att det är det som är lösningen. Alltså hur de än väljer att gå vidare, så är det ju att den ena ska liksom lägga sig, eller vad man ska säga, kompromissa bort sin egen längtan eller önskan eller behov. Och då måste man ju ha förståelse för att acceptera varför den andra tycker annorlunda.
Det låter ändå i hennes mejl som att det viktigaste för henne är hennes relation.
Ja, så tolkar jag verkligen också.
Och då handlar det ju också om att komma till acceptans med drömmen man har haft genom livet. Att ha en stor familj och att ha syskon till sina barn. Jag känner ju igen det där från samtal jag har haft med tjejkompisar till mig som har ett barn.
Mm.
Och det är just drömmen och längtan efter ett syskon.
Mm.
Och den är ju väldigt stark. Karo, som jag har barn med, hennes längtan för barn nummer två var ju liksom vidunderlig. Den var ju som en urkraft. Mm. Liksom. Den var nästan lika stark den som för första barnet. Mm. Det går ju inte att separera de två heller.
Nej, det upplever jag också verkligen från alla mejl vi får och så. Att sekundär barnlängtan kan vara minst lika säker.
Ja. Nej, men ja, det är svårt att ge konkreta råd till henne, känner jag. Men jag tolkar det ändå som att relationen är det viktigaste för henne. Och att det handlar om att arbeta i den.
Ja.
Och att utforska på riktigt vad hennes man
känner
och vill. Och också kunna förmedla ens egen längtan.
Det är väl därför det är en känslig fråga. För att de båda vet att de kanske inte är på samma ställe.
Ja.
Och båda behöver ju närma sig varandra om de ska hitta någon lösning. Och för att hitta en lösning behöver man förstå varandra. Jag tänker också att man ska komma ihåg att, som vi pratade om förut, det går ju att ordna syskon på andra sätt.
Mm.
Det här med att man väljer sin familj.
Mm.
Det kanske finns någon i din närhet som har också bara ett barn och som också vill ha syskon.
Mm.
Så som jag löste så fint med en av mina bästa kompisar. Alltså, det finns ju någonting i också, men de är inte riktiga syskon, de kommer inte bli det. Alltså, så här, man kan ju säga massa saker emot det där.
Ja.
Men jag tycker att det som så här, vad är syskon? Liksom, det är väl någon form av närhet i relationen där man inte har en massa gränser för hur man beter sig mot varandra och så.
Mm.
Och jag och min kompis har ju supertydligt, alltså första gången när vi umgicks med våra barn, då var det, åh nej, gör inte så, akta lilla liv, liksom. Man får inte göra så här. Och sen bara bestämde vi så här, men vi vill ju att de ska ha en syskonrelation.
Mm.
Då kan ju inte vi hålla på att lägga oss i och hålla på och ha massa, liksom, du vet, att man vill att sitt barn ska bete sig bra och sådär. Om de hade varit syskon hade vi ju låtit dem härja loss.
Ja, exakt.
För det är så det blir i en familj.
Ja.
Så nu måste vi bara sätta oss och titta åt ett annat håll och låta dem härja loss.
Ja.
Oavsett vad det blir för konsekvenser.
Ja.
Och det har ju gjort, alltså, otroligt snabbt att de ju har den där syskonrelationen.
Gud vad härligt.
Om det är så fint att se. Det är också så här,
när jag pratar om andra människor med liv, mm. hon fattar ju inte vem många är liksom. Hon är glad och gillar att träffa andra och så. Men det är några få, när jag säger deras namn så lyser hon upp. Och när jag säger namnet på det här barnet som då är som hennes syskon, då liksom hon jollrar ju. Det är ju hennes favoritperson liksom. När jag säger idag ska vi hämta, då bara garvar hon liksom. Hon blir skitnöjd. Och då när jag har dem båda, då hämtar jag det andra barnet först, så att han kommer med mig till förskolan och hämtar Liv. Han springer in liksom på gården och Liv, du vet. Alltså, hur gulligt.
Det är underbart. Det som är speciellt med det som du sa där, med vad är definitionen av syskon?
Ja.
Om man bortser från att du är från samma familj, så är det ju det faktum umgängessättet. Att du kan bråka som fan, du kan
precis, vara så jävla det är det som är
förbanna på varandra, men du sitter ändå där nästa morgon och käkar frukost med den. Det är som återkommande liksom. Jag är ju också liksom väldigt all for det här med att öppna upp gränserna vad som är familj. Det är ju som massa barn i vår närhet där vi är typ släkt. Alltså du vet, ingifta eller nästan kusiner. Alltså det älskar jag med Spanien till exempel. Där är ju alla kusiner med varandra.
Det spelar ingen roll hur det har gått till.
Primos. Okej. Jag vet inte hur vi är släkt. Vi är väl kusiner eller något. Så vi kallar ju alla som är någorlunda samma ålder som våra barn för businer. Bonuskusiner. Mm. Det är som en del av, en del av busken helt enkelt.
Ja. Det här med busken är ju så bra alltså.
Ja.
Men så om vi ska summera med att svara på det här mejlet, så är det ju ett att hitta en kommunikation med din man. Och om det inte går så själva, så ta hjälp. Det är ju jättebra att ha en tredje person med i rummet. Och lyfta upp alla de här olika aspekterna och varför ni känner olika. För det är enda sättet att komma till någon form av konsensus.
Ja.
Och sen nummer två, om det slutar med att ni bestämmer er för att inte skaffa fler barn och ditt behov är att ditt barn ska få syskon, hitta andra sätt att ge det barnet syskon. Mm.
Precis så.
Ja, det var en lyssnarfrågepodd med två frågor.
Ja.
Vi är hopplösa. Men jag tänker också på ett sätt att det är fint, för att det gör ju att du måste komma tillbaka igen. Och det är nästan som att jag gör så medvetet för att du ska vara här snart igen. Jonas, tack snälla för att du tog dig tid. Jag önskar dig stort lycka till med dina nya frukostvanor.
Ja, tack snälla.
Vi ses snart igen.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.